Eleanor heter jag, Eleanor Gustafsson, och vikarierar som pastor här på Några Procent i Johanneskyrkan. Predikar ungefär en gång i månaden, men nu i maj predikar jag två gånger för valdhetens skull. Den 9 juni, då är det pingstdagen. Och mellan påsk och pingst så är det 50 dagar. De första 40 dagarna innan Kristi himmelfärd, det var en tid då Jesus var tillsammans med lärjungarna. De var inte ute och missionerade, utan de var tillsammans och Jesus berättade om vad som nu skulle komma. Förberedde dem på andens ankomst, att han skulle lämna dem, att det skulle komma en annan hjälpare. Och det kommer vi fokusera på nu här innan pingst i Johanneskyrkan. 4 predikningar om anden. Och vi har valt att kalla den här serien för markkontakt. Att vara uppfylld av anden handlar inte om att liksom sväva 2 decimeter ovanför markytan, utan snarare tvärtom. Och därför kommer de här 4 predikningarna kretsa kring frågor som: hur kan anden hjälpa oss att leva mer jordnära? Det kommer jag fokusera på. Och hur kan anden hjälpa oss att leva närmare varandra? Det är en fråga som Samuel kommer fokusera på. Så kommer vi gå lite omlott. Men det är 2 frågor som den här predikoserien kommer kretsa kring. Och temat idag är anden och klimatkrisen. Anden och klimatkrisen. Jag är alltid på jakt efter en podd att lyssna på. För jag handarbetar mycket, då vill jag lyssna på någonting. Så jag lyssnar på väldigt mycket poddar. Och en podd som jag faktiskt inte lyssnar så mycket på, det är dagens podd, Dagens Människa. Men i arbetet med den här predikan så kommer på ett poddavsnitt som jag har lyssnat på för länge sedan. Där det är 2 journalister på dagen då som intervjuar någon kulturpersonlighet. Och i det här fallet då, här är en av deras första avsnitt, så intervjuar de Annika Lantz. Och jag är ett stort fan av Annika Lantz. Gillar alla hennes program och läst en del av hennes böcker också. Annika Lantz, jag vet inte om det är hennes morfar eller farfar, var baptistpastor. Så att hon har någon form av kyrklig uppväxt. Och det är en hel del samtal om tron. Bland annat samtal om den heliga ande. Vem är den heliga ande och vad gör den heliga ande? Och då har de talat lite om anden som en slags gnista, en inspiration. Och nu kommer de in på anden som ett flow. Och då säger Malin Aronsson så här, som är en av de som intervjuar, att hon känner en pastor som brukar säga att den heliga ande är flow då. Då säger hon så här, hon frågar Annika Lantz här om hon har upplevt det här flowet då. Du vet, när man gör något som man plötsligt känner att det här går bättre än man tänkt sig. Har du varit med om det? Att det kan vara den heliga ande. Och då svarar Annika Lantz så bra. Jag får korta lite, får tveka lite fram och tillbaka. Så det är lite otydligt, men hoppas ni förstår hennes poäng. Så det kommer upp här på väggen. Hon säger så här: då kan du hälsa din frikyrkopastor, säger hon och skrattar, att det är att göra det lite för lätt för sig, tycker jag. För då blir den heliga anden någon typ av quick fix. Varje gång det känns som, wow, nu flyter jag lite ovanpå, det är den heliga ande. Det är lite för simpelt. Jag tror snarare att anden i så fall är någon typ av, som någon av er sa, en gnista. Som snarare är det som hjälper en när man inte har flow. Det där jag tycker är så bra. Att ändå, så att ens bästa nivå ändå ligger på godkänt. Och jag tänker att det är det som är anden. Liksom. Inte den som får oss att sväva 2 decimeter ovanför markytan. Utan anden hjälper oss att nå nivån godkänt. Det skulle jag verkligen säga att Paulus ändå predikar om anden. Anden hjälper oss att nå nivån godkänt. Och jag tänker något som inte har flow just nu, i alla fall enligt klimatforskarna, det är ju jordklotet. Jordklotet har inte flow. Och då är frågan, Kan den heliga ande hjälpa oss i det? Och den här frågan, ska vi lyssna på de här forskarna eller inte? Det tar vi mot slutet. Men låt oss bara utgå från den tanken att vi kan det för en stund. Hur ska vi tänka kring detta? Anden och klimatkrisen. Och då tänkte jag att vi skulle gå till en psalm. Många psalmer i Psaltaren handlar ju om skapelsen. Däribland psalm 104. Och då ska vi bara gå till några verser där som kommer upp på väggen. Alla sätter sitt hopp till dig. Och då handlar det både om djur och människor, förstår vi av texten. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny. Som jag sa förut, så alla i den här texten, det är både djur och människor. Nu under fastan så har jag läst en bok som heter Paradiset åter om djur. Djurrätt enligt Bibeln. Och då har jag lärt mig nu, jag har länge gått och tänkt att så här, det som är skillnaden mellan djur och människor, det är att vi människor har en själ. Det har inte djuren. Men det är ingen biblisk tanke. Enligt i alla fall gamla testamentet så har både djur och människor en själ. De är levande varelser. Både djur och människor skapades enligt kapitel 2 i första Mosebok genom att Gud tog lera, jord, formade det till varelser och så blåste Gud in sin livsande. Liksom. Så de blev levande varelser. Det som skiljer människor och djur åt, det är att vi är Guds avbilder. Vi är satta att avbilda Guds herravälde över jorden. Och jag ska komma in mer på det sen, vad det kan betyda. Men är du lite nyfiken på det kring själ och kring, ännu mer nyfiken och kring det här med Guds avbild, så rekommenderar jag, vi får se om vi får upp nästa bild där på väggen. Kom ihåg The Bible Project som vi tittade på under när vi predikade om ordspråksboken och predikaren och jobb. Då finns det en film som heter Soul och en film som heter Image of God. De är jättebra. De kan man kolla på om man är nyfiken på det där. Om själ och djur och Guds avbild. Men nåväl då. Gud skapade människor genom att forma liksom lera och blåsa in sin livsande. Och det är den tanken som är logiken bakom den här salmen. Så om vi tar nästa bild och bara tittar på vers 29. Så det är som att den här salmen tänker att vi är, just för att Gud har liksom gjort oss levande genom att blåsa in livsande, vi är beroende av Guds andning. Och i hebreisk poesi, i Psaltaren, så jobbar man med parallelismer. Det är att en fras och nästa fras är liksom samma idé, fast med olika ord. Man uttrycker någonting liksom två gånger. Så att du döljer ditt ansikte och du tar ifrån dem deras ande. Det är liksom samma grej. Och det är det, när Gud vänder bort sitt ansikte så här, då förlorar vi kontakten med Guds andning. Det är som att vi liksom behöver den här mun-mot-mun-metoden hela tiden. För om vi inte har kontakten med Guds andning, då blir vi jord igen. De här lervarelserna. Så det är logiken bakom den här tanken. Och om ni har hört den här låten av Kent, det är ju fler som har spelat in den, Utan dina andetag. Den hade vi som en lovsång en gång i Ryttargårdskyrkan, och det grep mig så. Utan dina andetag, så här går någon av verserna. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och genomskinligt grå blir jag utan dina andetag. Det här är egentligen en kärlekssång. Förstår man när det fortsätter sen. Men här har vi den här teologin. Vi kan inte leva utan Guds liksom andetag i våra liv. Vi måste ha kontakten med Guds ansikte. Och har vi inte det, då blir vi gråa varelser. Då blir vi jord igen. Och den här texten, då, Kentlåten, har jag skrivit en text om i en andaktsbok som kommer ut imorgon. Så nu får jag göra lite reklam. Woohoo! Nästa bild. Jag har kämpat med det här projektet. Så ser det ut. Att vakna upp till liv. En andaktsbok för sommartid. Så det är 40 texter om vem är Gud om sommaren? Om kropp, om vila, om skapelse, om arbete. Vi är 11 skribenter som har gjort den här boken tillsammans. Jag, Åsa Molin, har varit redaktörer. Maria Ledstam, som varit med här, är med och skriver, skrivit jättebra texter. Den kommer ut i handen imorgon, har i alla fall Libris sagt. Vi ser om de verkligen är så. Men då har jag en text där som heter Om Gud slutar andas. Det handlar om just detta. Om Gud slutar andas. Vi är beroende av Guds andning. Och av alla de här bilderna och liknelserna som finns för treenigheten så gillar jag den här bäst, den här Gud som en talare. Och jag tror att jag har kanske berättat om den förut här. Jag är ju en talare nu och ur min mun kommer ord och andedräkt. Och det är så Gud verkar i världen, genom sitt ord och genom sin andedräkt. Genom ord så kan jag ju instruera, jag kan upplysa, informera, befalla. Men jag skulle också kunna blåsa om kul saker eller blåsa ut det här ljuset. Det är vad min andning räcker till. Liksom. Men Guds andning är så mycket kraftfullare. Liksom en kraftfull vind som blåser in liv i världen. Och Gud liksom arbetar på det sättet. Och Ireneus av Lyon, han är församlingsledare och teolog från 100-talet, han pratar om Guds två händer eller armar. Ordet och anden genom vilken Gud verkar i världen. Ordet och anden. Och det var så Gud skapade världen. Genom att tala, var det ljus, och genom att blåsa in liv. Och då har vi Psaltaren. Ibland kommer det bort lite i översättningarna. Om vi kollar på Psalm 33. Då har vi först Bibel 2000. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Medans folkbibeln översätter med himlen är skapad genom Herrens ord, hela dess här genom hans muns befallning. Vilket är då ett uttryck som Bibel 2000 tolkar som befallning. Och här har vi detta. Han verkar genom sitt ord och genom sin andedräkt. Och det hebreiska ordet för ande kan också betyda vind. Det är liksom den kraftfull vind som verkar i världen. Och det ser vi i skapelseberättelsen. Om vi tar nästa bild. Det här blev ett utskällt uttryck när Bibel 2000 kom. Men jag tycker om det här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Och innan hette det då en Guds, och Guds ande svävade över vattnet. Och det utbytt mot vind. Men som sagt, det hebreiska ordet för ande kan också betyda vind. Och det liksom signalerar vad Guds ande är. Det är en vind. En livgivande vind. Det är Guds andedräkt som kommer ur hans mun. Och låt oss då återvända till psalm 104. Nästa bild. Där då när Gud vänder bort sitt ansikte, då dör vi. Men så kan Gud vända sitt ansikte på nytt i världen och sända sin ande. Och då skapas nytt liv. Det ser vi i sista versen där. Och när det står så här, du gör jorden ny. Det kan man också översätta med, du förnyar jordens ansikte. Eller du förnyar jordens yta. Det är en väldigt vacker bild hur liksom jordens ansikte vänds mot Guds ansikte och i det mötet så skapas liv. Och det är det här som liksom händer varje vår. Att nytt liv skapas. Därför läses den här ofta enligt kyrkåret på våren i samband med pingsten. naturen får nytt liv. Gud andas på världen liksom. För att enligt Bibeln så är det inte så att Gud skapade världen och sen bara sprang därifrån och så får vi sköta oss själva. Utan han skapar hela tiden. Han håller livet igång. Han ser till så att det blir vår igen. Och i den judiska tolkningstraditionen så är det inte bara våren man tänker på här. Utan här finns det ett eskatologiskt hopp, det är så här teolognördord, som handlar om framtiden, det som ska ske vid tidens slut. Alltså man ser fram emot den dagen då Gud ska blåsa in så mycket nytt liksom liv, så mycket ande, så att himmel och jord omskapas och de döda uppstår. Och då har vi till exempel Hesekiel, Hesekiel 37, när Hesekiel får se en dal med benknotor. Vi läser den texten, första versen där. Herrens hand rörde vid mig och med sin ande förde han mig bort och satte ner mig i dalen. Den var full av benknotor. Han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen, helt förtorkade. Och han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Och jag svarade, Herre min Gud, det vet bara du. Och så blir det en dialog här mellan Hesekiel och Gud. Och så läser vi vers 9 också. Då säger Gud så här till Hesekiel. Profetera, människa. Profetera och säg till anden. Så säger Herren Gud. Kom ande från de fyra väderstrecken. Blås på dessa dräpta och ge dem liv. Och där har vi den här bilden igen av anden som en vind som kommer från de fyra väderstreckan. Det har vi liksom östanvinden, nordanvinden. Alltså en livgivande vind som blåser in i de här döda och ger dem liv. Den heliga anden är en vind som får de döda att uppstå. Och enligt klimatforskarna då så håller ekosystemen på att haverera. Riskerar att haverera på de här temperaturförändringarna som liksom stör strömmarna i havet och påverkar insekterna och allt det där. Ska vi lyssna på dem som kristna? Alltså, om Gud har skapat världen genom sitt ord, då har ju världen en ordning. Den är liksom inget kaos utan den är skapad genom Guds vishet. Och vi var inne lite på det i de här predikningarna om ordspråksboken, i den här serien om visdomslitteraturen. Att Gud har skapat världen genom visheten, genom sitt ord, den liksom passerat Guds ord. Kan vi läsa i början av Johannes evangeliet. Det betyder att världen är inget kaos utan den har en ordning som man kan studera. Och det betyder att det finns visdom och sanning i världen. Det är så att det är inte bara så att vi har sanning här. Utan det finns en sanning i världen som man kan studera. En struktur. Så det finns inte all sanning där. Men i ordspråksboken då så citeras visa som har studerat liksom hur det förhåller sig i världen. Och man säger att det här måste vi lyssna på. Det är inte bara judar som citeras i ordspråksboken utan andra visa också som har studerat världen. Och det visar att vi måste också lyssna på vår tids visa. Om ordspråksboken uppmanar oss att lyssna till de visa så måste vi lyssna till också till forskarna idag. Sen är det ju så att forskarna kan ha fel. Det ser vi hela tiden, det är det som vetenskapen handlar om, att helt enkelt revidera. Okej, vi tolkar de här data fel. Men vi kan inte bara ignorera liksom, forskarsamhället, utan vi måste lyssna. Och i ordspråksboken 1 så står det att liksom, de är dårar som inte lyssnar på de visa. Och om man inte lyssnar så kommer liksom, olyckan som en storm över oss. Det är nästan sådana här profetiska ord. Till sist då, om det här med vårt ansvar som Guds avbilder. För i Bibeln då så har vi, det som skiljer oss från djuren, det är att vi har ett ansvar, att vi är Guds avbilder och är satta att härska. Och när vi hör det ordet härska så tänker vi liksom roffa åt oss och förtrycka och liksom skövla. Men det är ju för att vi har liksom fallit och blivit syndare. Och när vi tänker på ordet härska så tänker vi på syndiga härskare. För det som hände var ju att istället för att liksom ta befäl över liksom härska över det skapade, så lät vi oss förledas av ormen. Vi lyssnade på ett djur som sa, ta herradömet själv. Liksom. Spegla inte Guds, liksom. Lyssna inte på Gud. Spegla inte hans herravälde, utan kör ett eget race. Och då blev det som det blev. Och då har ju Gud, ordet har ju stigit ner och blivit människa för att visa hur man härskar på rätt sätt. Och det är den här filmen från The Bible Project visade så bra. Hur härskar man? Jo, Jesus är ju kung. Och han visar, så här härskar man. Genom att tjäna, genom att visa kärlek, genom att ha omsorg om allt skapat. Det är så här man härskar. Han är den nya Adam. Han är den perfekta avbilden. Och efter hans uppståndelse, enligt Johannesevangeliet som har massa paralleller till skapelseberättelsen, så är ju Maria från Magdala där. Jag har en liten bild på, får se om den blev någon bra upplösning på den. Ja, ser så där. Maria från Magdala som den här aposteln, liksom, som blir den första som får predika Jesu uppståndelse. Hon är det första vittnet. Och då är Jesus begraven i en trädgård, så hon är ju i en trädgård. Och när hon får syn på Jesus så ser hon inte att det är han, utan hon tror att det är en trädgårdsmästare. Och här har vi en koppling till skapelseberättelsen. Vi var satta att bruka och vårda Edens lustgård, att vara trädgårdsmästare. Och Jesus är liksom den perfekta trädgårdsmästaren. Den som sköter om den här världen på rätt sätt. Och sen det som händer sen i Johannes evangeliet kapitel 20, det är att Jesus plötsligt står mitt framför lärjungarna och säger, som fadern har sänt mig sänder jag er. Alltså nu får ni gå ut och vara de här kungarna. Nu får ni gå ut och härska på det sättet som jag har härskat, genom att vara en tjänare. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Och vad gör han sen? Jo, han säger, ta emot helig ande. Och så andas han på lärjungarna. Han blåser på dem. Det är också en koppling till skapelseberättelsen. Att nu ger han dem nytt liv. Alltså, han ger oss kraft att besegra synden i våra liv så att vi kan härska på rätt sätt. Och det här är ju något slags redan nu, men ännu inte. Alltså, vi kämpar ju fortfarande med synd. Men vi har en kraftkälla här och vi måste söka de här andetagen hela tiden. Låta Gud andas på oss så att vi kan vara som Jesus i världen. För det är så att vi kan ju inte ställa om och vara så här 100% klimatsmarta imorgon. Då känner man bara, jag klarar inte detta, så ger man upp. Utan hela tiden ta ett litet steg i rätt riktning. Och som kristna här nu har vi ju ett jätteuppdrag att ge världen hopp. Att säga att Gud har liksom, det är inte kört. Gud har sitt ansikte vänt mot världen och han kommer ändå att andas så kraftfullt så att ekosystemen räddas. Såg nu på Facebook att det var någon artikel på Expressen, jag har inte läst den, som var liksom psykologer som larmar och säger att vi måste ge de unga hopp när det kommer till klimatkrisen. För många unga mår så dåligt. Och detta, att det är liksom kört. Ingen tar ansvar. Och här har vi liksom, det har vi både och. Vi är satta att ta ansvar. Vi har uppdraget att vara som Jesus i världen. Ta steg liksom, i rätt riktning. Och säga, även om vårt hopp står till Gud, så är vi kallade att vara som Jesus i världen. Göra någonting åt saken. Och samtidigt liksom, Gud är nådefull. Han kommer hjälpa oss. Vårt hopp står till Guds andning. Båda de två sakerna. Markkontakt, mina vänner. Anden vill hjälpa oss att få markkontakt. När vi inte har flow att nå liksom, nivån godkänt. Och det här är att vi måste söka denna ande. Med det jag tänker tiden mellan liksom påsk och pingsted, det är som en liksom tid av liksom bön om ande, att söka anden och säga att jag vill vara ett salt och ett ljus i den här världen. Kom helig ande, förvandla mig. Så låt oss be. Fader i himlen, vi tackar dig för att du har ditt ansikte vänt mot världen. Trots att vi sprang bort från dig och vände ryggen mot dig så har du sprungit efter hela tiden. Du blev människa genom din son. Du har uppfyllt oss med din ande. Och nu ber vi om hjälp. Att vara goda förvaltare. Att vara ett salt och ett ljus. Och också kunna ge hopp. Framförallt till de unga. Hjälp oss att ge hopp i den tid som nu är. Och låt oss denna tid få erfara din ande på ett nytt sätt. Hjälp oss att bli av med bilder som bara stör, som inte är sanna. Hjälp oss att få in detta med anden i vardagen. Andas på oss och ge oss nytt liv. Amen.